Vem mer än jag har någonsin känt sig besviken och klagat på, om man nu får det, eller till Gud över någonting? Kan vi ta en handuppräckning här inne om man vill? Det är många händer som kommer upp. Härligt, då är jag inte ensam. Alla kan vi ju ibland känna oss vilsna och besvikna på Gud, såklart. Eller bara på hur livet har blivit. Kanske känner du dig ibland hopplös, utsatt, frestad att ta en annan väg än den som du vet att Gud kallar dig att följa. Och som du egentligen innerst inne också vill följa och veta rätt. Kanske känner du dig helt utan karta och kompass i livet under vissa perioder. Ibland upplever vi svåra prövningar såklart som vi vet kommer få ett slut. Men vi måste härda ut ett litet tag till. Det kan vara en sorts prövning. Vi vet om att vi är i något svårt och vi vet att det finns en väg ut. Men vi måste härda ut. Och vad krävs för att härda ut? Eller vi kan vara i svåra stunder och tillstånd i livet som vi inte känner till, som är nya för oss. Och vi undrar, hur ska det gå? Gud, hur tänkte du nu? Vad är meningen med detta? Och kanske är det någon här idag som kämpar med sjukdom eller med något annat stort svårt i livet. Och får vård, men man vet inte hur lång tid det kommer ta att bli frisk. Eller kan jag ens bli frisk? Och den där ovissheten kan vara tärande. Kanske ibland mer än vad själva sjukdomen är. Och när det är svårt i perioder i livet, i de tillstånden i livet när vi känner att det är helt hopplöst, då kan vi ibland, eller jag kan i alla fall känna att jag blir hindrad att vara den jag vill. Den jag vet att Gud vill vara. Den som han har skapat mig till att vara. Man kan liksom hamna utanför det naturliga tillståndet som vi hörde om läsas i Moseboks-texten nyss. Där Gud har skapat mannen och kvinnan, människan, att leva i harmoni med honom. Det är ett tillstånd där vi fullt ut kan vara i tillbedjan och tjäna Gud så som det var tänkt från början. Och Adam och Eva hamnade i det tillståndet där de var utanför harmonin med Gud. De hamnade istället i en öken av prövning på grund av det val de gjorde att gå ifrån Gud. Och jag vet inte hur det är för dig, men min erfarenhet är att när jag klagar till Gud, när det är svårt i livet, då kan jag ofta känna en tomhet ganska snabbt. Jag är en väldigt ivrig och otålig person på många sätt. Och jag är angelägen om att få ett svar och en lösning från Gud, för jag tänker att om inte från Gud, från vem? Och när vi gick igenom pandemin för några år sedan så var vi ju många som upplevde att det var väldigt svårt, tror jag, att vara ifrån varandra och känna att varför tar det här aldrig slut? Kommer det ens ta slut? Och det var en sån där jobbig prövning för många av oss, och ovissheten höll för i alla fall för mig på att bli övermäktig. När tar det slut? Tar det slut? Men min erfarenhet är också att när man går igenom svåra tider så är det först kanske efter den långa prövningen och den långa stunden av svårighet som vi kan liksom tillsammans med Gud lägga pusslet och se hur allt hängde ihop. Hur Gud fanns med hela vägen, hur det kanske faktiskt finns en väg ut ur det som känns hopplöst för stunden. Och det är där jag tror att vi som församling behöver påminna oss om i fastetiden som vi nu går in i. Vi får lita på att han har en plan för våra liv, även i de svåra stunderna. Och vi får fästa vår blick på honom som vet allt och som känner oss utan och innan. Och strax ska jag läsa dagens evangelietext som är hämtad från Markus evangeliet 1:12-13. Och den kom också upp på väggen snart, om den inte redan har gjort det. Det handlar alltså om när Jesus prövas av Satan i öknen. Och bara för att ge ett sammanhang så är det i Matteus evangelium och i Lukas evangelium och Markus så kommer den här texten precis efter att Jesus har döpts med helig ande. Och Jesus har alltså precis döpts med helig ande Och han befinner sig nu mitt i ödemarken för att prövas av Gud i 40 dagar. I vår evangelietext så står det kort och gott så här. Anden drev Jesus ut i öknen och han var i öknen i 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Alltså Markus-texten är ju ganska kortfattad som den ofta är, vet vi, när vi har läst de olika evangelierna. Markus är rakt på sak. Men vi får några nycklar, tror jag. Vi får veta lite varför Jesus befann sig där han befann sig. Att anden hade drivit honom dit. Och vi får veta att han sattes på prov av Satan som också fanns där. Och vi får också veta att Guds änglar betjänade honom. Och det är tre viktiga saker som vi får ta med oss från den här texten. När vi i fastan också ser tillbaka på och minns Jesu lidande i öknen. Men hur gick det då för honom, Jesus, där i öknen? Blev han verkligen hjälpt av änglarna? Eller fanns de bara där? När vi läser hur Matteus och Lukas beskriver samma händelse så får vi även veta att Jesus stod emot Satan genom att hela tiden vara i kommunikation med Gud. Han var förvisso också i kommunikation och dialog med Satan. Han svarade på angreppen med hjälp av textställen från den hebreiska bibeln, det som vi kallar för Gamla testamentet. Och han lyckades fästa blicken på Gud, tror jag. Och det kan vara lätt att tänka att, så tänkte jag när jag läste texten alldeles nyligen också. Om man läser lite snabbt att det är Satan som prövar honom och driver ut honom i öknen. Att det är på hans initiativ. Men det var Guds initiativ, det var Guds heliga ande som hade lett honom dit. Alltså Gud ville säga någonting till Jesus. Jesus hade ju ett uppdrag som väntade honom, det som vi får läsa om senare i Nya testamentet. Men för att kunna gå vidare ut i det uppdraget och den missionen så behövde han först lära sig någonting på vägen. Nämligen det att lita på Gud, sin fader. Och det måste ha varit svårt för Jesus, även för Jesus som ju var både Gud och människa där i öknen. Men Guds änglar betjänade honom, står det. Och det är ju ett tecken på att Gud fanns med hela tiden. Och kort bara efter vår text så beskriver Markus också hur Jesus gick ut just i tjänst för att förkunna Guds rike i Galileen. Men vad innebär den här texten för oss idag? Ni har säkert gissat lite vad jag är på väg. Men vi behöver lära oss att bli påminda om och om igen att vi kan lita på Gud. Vi är älskade av Gud först. Det är liksom grundtillståndet. Och han har skapat oss till sina avbilder. Och även om vi har en massa fel och brister och tar snedsteg i livet. Och även om vi har starka egna viljor och är envisa. Så har vi fått Guds nåd att vara hans barn. Och han vill fortfarande lära oss någonting i livet. Vi ska inte förvänta oss att vi kan mäta oss med Jesus. För han var den nya Adam. Han var den nya Abraham och den nya kung David. Han som skulle ställa allt till rätta i relationen mellan Gud och skapelsen och människan. Men vi får ändå lita på att Gud hjälper oss. Och vi får minnas att Gud faktiskt har skapat oss sådana som vi är. Med våra fel och brister. Vi är inte perfekta. Men vi är i behov av en relation med honom och med varandra. Det framgår kanske inte av dagens text, framförallt inte i Markus-texten eftersom den är så kort, att Jesus faktiskt klagade till Gud i ödemarken. Eller om han klagade på Gud. Men jag har svårt att tänka mig att han inte gjorde det. I alla fall i egenskap av människa. Han har ju varit människa precis som du och jag. Och han om någon vet vad det innebär, hur svårt det kan vara i livet att stå emot frestelserna och inte välja sin egen väg utan följa honom. Gud vet allt det där och det är därför jag tror att vi får och bör klaga till honom över det. Men vi kanske inte ska anklaga honom. Kanske ska vi inte klaga på Gud utan till Gud För det är inte Guds fel att världen ser ut som den gör, tror jag. Men han vill höra vår klagan. På vissa ställen i Gamla testamentet får vi till och med läsa att Gud är trött på lovsången. Så jag tror att han är beredd att höra vår klagan. Och på många ställen i Bibeln läser vi också om att han kallar sitt folk att gå från en svår tid genom en prövning och en lärdomstid och in i en förhoppningsvis en bättre tid. Och det kan vara en snirklig lärdomstid, fastetiden, eller vilken tid som helst i våra liv. Det kan vara snirkligt och vi förstår inte alltid vad det är Gud vill lära oss. Men det är naturligt att klaga till Gud. Vi får försöka följa Jesu exempel när vi själva går igenom svåra tider i våra liv. Och jag tror att när vi prövas så är bland det viktigaste vi kan göra att hålla fast vid bönen och närheten till Gud. Och det vill jag uppmuntra oss alla som sitter här idag och er som följer på webben. Att vi är bra på det i församlingen här upplever jag. Att fästa våra blickar på Jesus och att fasta och be. Till exempel när vi möts i livsnära grupper som några är med i. När ni möts i grupperna och umgås och samtalar och ber tillsammans så tror jag att ni bygger tillsammans upp ett heligt motstånd mot prövningens kraft. Även om prövningen i grunden kommer från Gud för att han vill lära oss något så behöver vi kraften för att stå emot och gå igenom. Eller när vi ses i bönetimman i kyrkan på tisdagskvällar. Då finns också Gud med och ser och hör vad vi vill lyfta till honom i klagan. Eller när några i församlingen samlas och planerar och bjuder in till träffar och aktiviteter som handlar om hur vi kan leva mer hållbart för vår jord och för vår värld. Eller i handens kraft och tankens flykt där återbruk och integration är viktiga värden. Jag vill uppmuntra oss var och en att under den här fastetiden försöka lyssna ännu lite mer på Gud. Noggrannare till Guds röst. Att göra utrymme för Gud att tala till dig i den här tiden som kommer. De här 40 dagarna som börjar idag, försök att lite mer vara i dialog med Gud på det sätt som passar dig. Kanske är det genom att ta några extra minuter av bön och stillhet i din dagliga andakt. Eller kanske är det att vara lite mer öppen för Guds natur och det som är fint i Guds natur när du går en promenad. Eller varför inte gå till bönetimman lite mer regelbundet och lyssna till Guds röst i sällskap av andra bedjare. För egen del känner jag att det händer något särskilt med min tro när jag kommer till kyrkan hit och träffar alla er i församlingen. Jag tror att Gud vill att det ska vara så att när vi ses i församlingen så blir det mer angeläget och naturligt att sätta vår nästa och Guds skapelse i första rummet. För det är detta som är anledningen lite mer till vår oro och klagan när vi kommer tillsammans. Inte enbart eller i första hand vår egen oro över våra egna liv. För här i kyrkan så ingår vi i ett mycket större gemenskap. Och vi kan liksom gå till nästa nivå. Och vi liksom orkar tänka lite längre. Vår oro vågar och orkar och kan omfatta lite mer något som är större än oss själva. Och detta tror jag går hand i hand med Guds vilja. För han har skapat oss som individer med våra fel och brister. Och därför vill han att vi ska samarbeta med varandra och hjälpa varandra i stort och smått. I glädje men också i prövning. I Hebreerbrevet 10:24-25 står det: låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra. Utan uppmuntra varandra. Och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Gud vill alltså ha en relation med var och en av oss och med oss alla i församlingen. Han vill att vi kommer tillsammans och tar ansvar för och förvaltar hans skapelse. Så vi får ha ett hopp i att vi vet att Gud leder oss och vill vårt bästa. Även om vi undrar vad han är. Och just den här undran är väldigt naturlig, vill jag bara återkomma till. För i skapelseberättelsen frågar Gud, som vi läste innan, vad är du, Adam? I klagovisorna och i saltaren frågar människan, både kung David och salmisten och profeten Jeremia frågar, vad är Gud? När Jerusalem har fallit. Och i Nya testamentet frågar Gud, Jesus Gud, varför har du övergivit mig? Vad är du nu när han hänger på korset? Och vi får också vara i det här större sammanhanget och uttrycka vår undran och klagan till Gud att var är du? Varför har du övergivit din skapelse? Och när vi om en liten stund får möjlighet att uttrycka våra undringar och vår klagan till Gud om stort och smått, om våra egna liv, men också över hur världen ser ut med krig, klimathot och andra svårigheter som vi går igenom just nu. När vi gör det så får vi möjlighet att uttrycka detta på olika vis. Och bland annat finns det en klagomur där man kan sticka in en bönelapp med ett klagoämne som man vill lämna till Gud på ett symboliskt sätt. Och när vi klagar så vill jag uppmuntra oss alla att också fundera på om det är en ren klagan med en förväntan på Gud att han ska lösa det. Eller komma med att ställa allting till rätta. Eller ser vi också att vi själva har någon del i ansvaret att ställa saker till rätta? Alltså finns det någonting som vi kan göra när vi klagar för att sen gå ut och påverka världens tillstånd i rätt riktning? För en bättre miljö, för en bättre social rättvisa och för en återupprättad relation mellan oss människor och Gud. Så som det var tänkt att vara från början. Kanske kan det du hittar i så fall att göra bli din fasta i år. Vi får en utmaning också, eller en uppmaning. Och Sissi får rätta mig för att hon jobbar på det stället där den här disputerade människan jobbar. Here goes. Fredrik Johansson Sältman disputerade nyligen vid Enskilda högskolan i Stockholm på sin avhandling Rättfärdiggörelse som skapelseblivande. Ekosoteriologi, fråga mig inte, i dialog med Eberhard Jüngel. Där uppmanas i alla fall vi som kristna att återinträda i Guds nåd genom att ta ansvar för hans skapelse. Och vi kristna blir alltså uppmuntrade och liksom utmanade att återupptäcka vår plats och vårt ansvar i Guds skapelseplan. Och följa den och på så vis bli rättfärdiga och ta emot hans nåd. Vi kan inte längre leva i en lögn om att vi som människor har blivit räddade från den här världen. Istället har vi blivit skapade att leva i samspel med den. Och vi får också ta den här stunden i klagan, men också stunden efter klagan, som en möjlighet att följa exemplet i boken Överraska världen som vi läser nu i församlingen. Att vi får välsigna varandra och be för varandra och lyssna på varandra och Gud i den svåra tiden. Låt kanske inte den här fastetiden bara bli en tid av isolering som man tänker att Jesus drog sig undan i öknen eller vi måste hålla oss på vår kammare för att klaga och be till Gud, utan låt det bli en tid av gemensam bön och välsignelse till varandra. För det tror jag att Gud vill.